Och där slog klockan 03.56 och vi sätter på inspelningen och hälsar välkomna till Mundial Expressens VM-podd direkt ifrån VM i Qatar. Och när jag och Noah precis kom hem till vårt boende så sa receptionisten till oss good morning, vilket är väl ett tydligt tecken på att vi är uppe alldeles så sent.
Ja, vi har inget val.
Är dygnsrytmen så sjuk här i Qatar att det faktiskt kan klassas som ett good morning?
Ja, jag vet inte. Eller så blir man bara förvånad över att se att det var ens folk vakna vid den här tiden.
Jag har i och för sig sagt good morning till dem i receptionen vid 14.30. Så att det kanske bara är liksom det som gäller.
Nu är vi också uppe i 2 veckor av att vi ramlar in den här tiden typ på, ja, efter matcherna. Så att så mycket kan de inte oja sig, tycker jag.
De kanske bara säger good morning 24-7 bara.
Ja, exakt. Det är det jag menar. Att det är den hälsningsfasen som finns.
Då spelar det enkelt. Rak 4-4-2.
Ja, 1X2 också. Ja. Det är alltid Pelle morgon Olsen, någonstans.
Det är Pelle Olsen som är hotellmanager här på Levan Plaza.
Jag och Noah kom hem så här sent för att vi har varit och sett Tyskland sensationellt åka ut VM i ett andra raka gruppspel. Vinst, men ändå utslagna, Noah. Vad var det som hände?
Ja, och det är ju liksom den väldigt korta och raka versionen av vad vi såg ikväll. Vi såg ju ett, för mig i alla fall, tidigare ointräffat drama. Med tanke på att det var ju helt olika konstellationer i vilka lag som slutade vara i den här gruppen från minut 50 och framåt, typ.
Ja, under så här, det var väl knappt 5, men 3 skälvande minuter så var det Costa Rica, Japan vidare och det
och
kändes
Tyskland, Spanien ute.
Ja, ni som låg och sov under en sten igår kväll så kan jag berätta för vad det var som hände. Alltså, inför sista omgången så var ju allting upplagt för att Spanien och Tyskland skulle gå vidare. De behövde ju bara, så att säga, vinna över då Japan respektive Costa Rica. Det ser bra ut efter första halvlek, då leder ju både Spanien och Tyskland. Om man tänker att det här blir en lätt resa för de här två, ja, stormakterna.
Man ställer sig frågan, varför gör vi ens det?
Exakt, jag ska komma till det där. Och sen så vänder Japan blixtsnabbt från 0-1 till 2-1, vilket gör att de är vidare och det är stor press på Tyskland. Tyskland tappar också sin ledning. Costa Rica till ledningen. Det är de minuterna du pratar om, Petter, när alltså Japan och Costa Rica är vidare i den här gruppen, Spanien och Tyskland utslagna.
Och till det här hör ju då att när Costa Rica leder, då är det ju så att då har Spaniens plan pajat.
Exakt.
Just deras läggmatchplan.
Ja, precis. De leder ju med 1-0 mot Japan, men tappar dramatiskt till 1-2 i andra halvlek. Och gör ju det då för, kanske tror man ju, för att sluta 2 i gruppen och få Marocko i åttondelsfinal, slippa Kroatien, inte hamna på Brasiliens slutspelsträdssida och dessutom skicka ut Tyskland av bara farten.
Exakt.
Men det som blir ju väldigt märkligt där då är ju att plötsligt så vinner Costa Rica mot Tyskland, ser ut som. Och då är Spanien ute istället. Så det blir en jäkla fart på Spanien. Men de löser ju inte det där på egen hand mot Japan.
Nej, precis. Och Tyskland vänder den här matchen, vinner med 4-2, vilket då gör att Costa Rica blir utslagna. Men också då Tyskland, och det är Spanien och Japan som tar sig vidare. Och precis efter slutsignalen så fick jag ett meddelande från vår gemensamma kompis Fredrik som bara skickade till mig: varför gör vi ens det här? Vi kallar ju den här gruppen. Varför gör vi ens det här inför?
Ja, fick
det, var så tydligt. Det var så tydligt att det var Tyskland och Spanien som skulle gå vidare. Så blev det inte.
Jag hade verkligen önskat mig en slags omvänd do-i-do. Att tyskarna, när de väl hamnar i underläge, får informationen från bänken att Spanien ligger också under, det är kört, fall nu liksom på riktigt, gör 2 snabba självmål och skeppa de här myglande spanjorerna. Bara för att liksom, jag ville liksom se världen brinna.
Ja. Det som kommer tappas bort från den här kvällen är att Keylor Navas gjorde en 5-getingar-insats fast han släppte in 4 mål.
Han var fan bäst på plan.
Jag tror han gjorde 10 världsklassräddningar.
Musiala hade väl typ så att 2 skott i stolpen också.
Och var spelmässigt den bästa spelaren kanske på plan också. Nej, väldigt märkligt. Men hela situationen med den här matchen och den som utspelade sig mellan Spanien och Japan, där vi ju inte var då, för mig var ju... Jag har nog inte varit så slukad av det mästerskapet som jag var under de där 10 minuterna när, framförallt när Costa Rica gjorde 2-1 och Keylor Navas sjönk ner på knä och pekade mot himlen och bad till Gud. Och man liksom, jag hade ingen koll på tabellen, jag förstod inte vad det innebar, jag förstod inte vad liksom bollen var eller vad klockan var eller någonting. Bara att nu händer det, kände man.
Men det har ju varit lite av ett skifte de sista dagarna, vad ska man säga, rent sportsliga i, ja, det här mästerskapet. Att det kändes som att i väldigt många dagar gick vi och liksom suckade över alla 0-0-matcher för att sen byta till 3 dagar av bara absolut mock.
Ja. En absolut mock. Och ändå så vill FIFA ta bort hela det här spänningsmomentet med fyra lag och två stycken matcher som spelas samtidigt i sista omgången. För så som det ser ut nu i alla fall så kommer ju VM 2026 att spela med 48 lag. Det är i alla fall spikat. Men då kommer det vara tre lag i varje grupp.
Ja, det är ju inte bestämt heller. Men, däremot
men lutar... allt pekar ju på det.
Ja, precis. Däremot lutar ju allt åt det just nu. Det som har kommit i dagarna som är väldigt... Ja, men det är precis. Det är ju inte bara den här gruppen, utan vi hade ju en annan grupp som spelades klart lite tidigare idag, där det var enormt drama på slutet också. Dagen innan var det då den här Danmark, Australien, Frankrike, Tunisien tumultet. Vi hade Senegal, Ecuador. Alltså, det var varenda grupp har varit så här. USA, Iran var likadant. Varenda grupp har varit extremt dramatisk.
Vi kommer få det imorgon också, eller idag när den här podden släpps med Serbien, Schweiz. Och
även idag när vi spelar in den här podden, Petter, för klockan är lite efter fyra.
Men poängen med allt det här är ju i alla fall då att det här formatet är fantastiskt. Och det har varit det sedan det klubbades igenom i lagom till Frankrike VM 98. Dessförinnan hade de massa bekymmer med hur de skulle få ihop gruppspel. Och när det var treor som kunde gå vidare, eller det var man gjorde någon slutspelsomgång som såg ut på ett eller annat sätt. Men från och med att de fick ihop det med 32 lag och 8 grupper med 4 i varje, så har ju ingen klagat på VMs format, som det har varit ett väldigt bra format till lägen.
Ja. Man hinner ju bilda sig en relation med de här lagen också.
Exakt. Alltså,
spelas det färre matcher så försvinner de ju.
Och precis, fler matcher menar du? Alltså att det blir mycket.
Ja, men alltså, precis, det är fler lag som är involverade, men det är också färre matcher de spelar per lag. Så att säga. Man hinner knappt bilda sig en uppfattning innan liksom blommasken
är ute. Och grejen är ju det, som om man då går vidare då, att de har klubbat igenom 48 lag, så är ju motivet då att det ska vara VM ska göras tillgängligt för fler landslag. Problemet ur underhållningssynpunkt kommer ju bli att du kommer inte hinna få ett grepp om vilka som är med i turneringen, för det kommer spelas så jäkla mycket matcher. Och det har de ju fattat, så därför de börjar prata om att spela tre lag i varje grupp då, från och med VM 2026. Problemet med det upplägget är att du tar bort det här spänningsmomentet som vi fick idag inför sista matcherna, därför att varje lag spelar två gruppspelsmatcher bara, att det blir väldigt konstigt allting. Så nu kom det ut att FIFA funderar på att göra fyra lag i gruppen i alla fall. Liksom, spännande timing i det, med tanke på att de här dagarna just har utspelat det här då, att de nu kom på att det kanske var ett bra. Och problemet med det i sin tur blir ju då att då ska de ha alltså... Vad är det? Är det 12 lag? 12 grupper?
Här sitter
ja,
tre,
det blir det ju.
Här sitter tre humaniora-studenter.
Nej, jag gick 3 år naturvetenskapligt, så jag ska klara detta.
Ja, men
12 gånger 4 blir 48.
Ja, precis. Så det är 12 grupper då som ska ha med 4 lag i varje. Och gör du det, du får ett asymmetriskt slutspelsträd. Du måste skicka vidare 3 år. Och dessutom så måste semifinallagen spela 8 matcher inom loppet av 32 dagar när EM spelas. Så att det går heller inte ihop. Så vi är ju väldigt, det är väldigt intressant att de får hela det här turneringen som en spegel av sin egen dumhet.
Det var för kul att FIFAs egna VM konto twittrade ut precis efter slutsignalen och allt detta drama, skickade de bara ut Classic FIFA World Cup. Classic FIFA World Cup. Som att de liksom, åh kolla, det är det här FIFA VM handlar om. Och så bara, men vi ska aldrig mer ha detta.
Vi måste ju föra till protokollet att två andra förslag har cirkulerat kring hur VM ska utformas från VM från och med 2026 då. Det ena är ju det här väl avhandlade att man skulle spela VM vartannat år, som tur är har röstats ner för närvarande och inte verkar vara på agendan just nu. Men det andra dök också upp här dagarna, och det är ju då om de skulle spela med tre lag i varje grupp, att det inte skulle kunna gå att spela oavgjort, utan att man skulle avgöra matcherna med straffar i gruppspelet redan, så att man fick en extra poäng. Och en annan idé de har laborerat med är att ha straffläggningen innan matchen börjar, så att ett lag
vinner. Ja, det är en för olika divisioner. Så spelades det när vi spelade typ i sexan och mötte ett lag i trean, då fick vi inleda med tre straffar.
Ja, det är så, är det ju i Stockholm Cup till exempel.
Ja.
Absolut. Nej, men så de håller på. De försöker, det är som att de har begått ett jättemisstag och försöker reparera med ett till.
Ja. Men allt blir bara ad hoc. Det är liksom som att det läcker in vatten på båten och så täpper man till ett hål, men då har man tagit liksom tejpen från det ena hålet för att täcka för det andra, men då fortsätter ju rinna på något annat håll och så behåller de på.
Jag tänker osökt på scenen i Talladega Nights när Will Ferrell har stuckit sig själv i låret med en kniv för att visa att han är förlamad, och lösningen är, tycker de andra då, att skära ut den kniven med en annan kniv för att få loss den.
Ja, det var inte bara i varför gör vi en särgruppen som det var ett stort drama under torsdagen, utan även i grupp F då, där Marocko slog Kanada med 2-1 och därmed tar sig vidare, eftersom att Belgien inte lyckades få hål på Kroatien, spelar 0-0 trots tusen och åter tusen lägen för framförallt Romelu Lukaku.
Ja, jag satt där och det är på riktigt något av det sjukaste jag upplevt i alla fall ett sånt här stort sammanhang. Jag som City-supporter har ju sett Raheem Sterling missa öppna mål i alla år. Men det här var liksom fyra stycken inom loppet av 25 minuter som är... Den ena är grövre än den andra. Och Belgien som i två raka matcher har sett ut som skuggor på plan såg faktiskt ut att vakna i sista stund. Tycker de gör en ganska bra match.
Alltså, till absolut bästa i turneringen.
Ja, helt överlägset. Och jag menar, så här, Kroatien är ju väldigt bekväma med att sitta tillbaka, försvara och försöka hålla i oavgjort. Förutom straffen som de får borttömt för. Ännu en sån här snusktråkig VAR-bedömning av millimeter på en axel.
Ja, det var ju dessutom den här nya offside-kameran involverad. Eller
exakt, det semi-automatiserade. Det ropade de till och med ut på arenan, vilket jag tyckte var lite kul. And the semi-automated offside concludes. Och så visar de den här bilden till så här...
Där det, kompakta, det kanske är en millimeters axel.
Kompakta i burop. Alltså jag förstår inte vad som är...
sekvenser innan själva straffförseelsen.
Ja, dessutom.
På en spelare som inte är involverad i spelet.
Nej, det är periodiskt bara. Men förutom det så har ju kartan inte så himla mycket. Luka Modric fortsätter vara löjligt bra på att spela fotboll. Brozovic och Kovacic lika så. Men det var ju belgarna som då liksom hade kommandot här och skapade. Och Lukaku, det är ju liksom... Det hade varit mindre sjukt att han gjort ett hattrick i den här matchen än att han missade alla de här chanserna.
Och då ska man också komma ihåg att han bara spelade en halvlek dessutom. Han blev inbytt i paus, ja, vilket gör det nästan ännu sjukare.
Ja, nej, det var helt bisarrt och han var helt otröstig efter matchen. Jag tror att han kände att det var han på något sätt som sköt den gyllene generationen i sank. Liksom, han kommer ju få bära hundhuvudet för det här när det kanske ska vara Roberto Martinez som ska bära det.
Och som dessutom avgick direkt efter matchen, vilket ju känns som ett totalt rimligt
beslut. Det var också väldigt kul att han fick frågan i tv så här, detta är den sista match. Det här är inte tiden att svara på det. 15 minuter senare sitter han på en presskonferens. Jag kan inte stanna kvar. Så att tv-kameran var 15 minuter för snabba på att ställa frågan.
I den tv-intervjun ser det också ut som att han moonwalker ut ur bild också, ja, det... vilket är en perfekt exit.
Ja, det får man ge honom.
Och ändå var det inte det mest dramatiska som hände på den här arenan, vare sig Martinez att han avgick efter matchen eller Lukakos missar, tycker jag, utan det var ju det du såg direkt när Belgien ställde sig för att sjunga nationalsång, va?
Ja, exakt. Det har ju ingen missat heller att det har rapporterats om slitningar i det belgiska landslaget. Att det ska finnas flera spelare som tycker direkt illa om varandra. Kanske allra främst Kevin De Bruyne och Thibaut Courtois. Och den historien tror jag att ganska många är bekanta med. Det handlar om ett gammalt otrohetsdrama. Och när nationalsången spelas så står samtliga belgare och håller om varandra, utom just de två som lustigt nog står bredvid varandra. Och jag frågade en belgisk journalist efter om det här och han bekräftade att det är 100% att det finns slitningar i laget. Sen så sa han att just den här episoden kan bero på att Kevin De Bruyne är en mycket märklig person som de andra står ut med för att han är så bra.
Har man inte lite den känslan av det?
Ja, men har man inte alltid...
Eller att man har känslan att han är normal? Alltså att han är en vanlig person, att han inte är en fotbollsspelare.
Och jag tänker bara att man, liksom, jag kan verkligen komma ihåg att man alltid hade någon i sitt kompisgäng som fick vara med på grund av att det fanns olika USP. Alltså, vi hade ju någon i vårt kompisgäng när jag var mindre som fick vara med för att han hade liksom ett PlayStation 2. Och bara därför var man ju kompis med honom, för då kunde man ju spela tv-spel.
Ja, men det slår mig nu att jag var ju en sån person med USP, för att vi skaffade en sån här Dreambox, alltså så att vi piratade tv-kanaler.
Alltså typ IP-tv.
Ja, exakt. Så att vi kunde titta på så här TV3 Estland om vi ville. Men framförallt så var det ju alla sportkanaler, vilket gjorde att när jag var så här 16-17 så såg vi alltid fotboll hemma hos mig. Väldigt jobbigt för mig att gå upp för mig att jag var en kompis med USP.
Att du egentligen inte hade kompisar egentligen.
Nej, jag hade inga sociala skills. Jag var Kevin De Bruyne. Man stod
du var
ut klok med
mig. Kevin De Bruyne.
Ja.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandske gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Om vi ska fortsätta med slitningar inom olika VM-lag också, så har det kommit nya uppgifter kring det vi pratade om i förra mundial, om Serbiens landslag.
Ja, och dessutom i Frankrikes landslag, och det är ju slitningar i Kameruns landslag.
Men
ju...
vi pratade om Serbien sist, va? Ja. Att det var, då var lite rörigt. Nu har ju Vlahovic varit ute och sagt att han ska stämma alla som har sagt att det var rörigt.
Oj, exakt. Inklusive oss då?
Ja, jag menar det.
Han rapporterade ju bara att han skulle stämma, så jag tror att vi är på den säkra sidan.
Ska vi gå över och prata lite om Danmarks haveri också?
Ja, det måste vi ju göra.
Vi var och kikade på den matchen igår. Alltså, grupp D handlade om Tunisien vann överraskande mot Frankrike, men fransoserna sket ju det för att de var redan klara. Och i den andra matchen var det ju en direkt final om åttondelsfinalsplatsen. Det är det går inte att ta det på allvar när du sitter med handduken så.
Det är rädd att ljudet försvinner ut.
Ja, bra. Men allting handlade om att Danmark eller Australien skulle vinna och därmed ta en åttondelsfinalsplats. Och det blev Australien och Danmark rätt ut från detta VM. Danmark som jag trodde skulle ta brons. Och det blev ju ingenting.
Ja, men som jättemånga trodde skulle göra ett väldigt bra resultat i det här mästerskapet. Alltså hela vägen hit har ju varit jättestabil. Och jag tror inte att det finns någon i världen som är glada att Tyskland har åkt ut än just Danmark, för det tar ju fokus från deras patetiska insats.
Ja, de hjälper både Belgien och Tyskland här nu, verkligen. Ja. Men det var ju det laget som har presterat överlägset sämst av alla de här lagen. Om vi klumpar ihop då jättarna som har fallit ur gruppspelen, så tycker jag att Danmarks insatser är klart sämre än både Belgien och Tyskland.
Ja, ja, alltså tittar du på tyskarna tröttsamt ibland och drar upp XG, men det är ju det land i gruppspel som har haft högst XG är Tyskland.
Ja, och de är ju mot Japan. De kastar bort.
Exakt, det är ett freak-resultat som fäller dem.
Så det är liksom svårt att göra stora strukturella analyser. Vilket var intressant på presskonferensen efteråt här med Hansi Flick. Då var ju många journalister inne som var där på så här: vad måste vi göra annorlunda i tysk fotboll? Och han bara, vi måste göra mål på chanser. Och sen borde han också prata om att utbilda försvarsspelare. Men han borde inte ha låtit lura sig i den fällan, tycker jag. Danmark i alla fall var ju... det var hiskeligt att se. Australien gjorde ju liksom ingen spektakulär insats. De stod på rätt sida boll och hade en kontring på hela matchen och gjorde mål på den. Och älskar att Australien gick vidare. Och älskar också det som hände efter matchen när Graham Arnold, deras förbundskapten, då dök upp där och fick frågor om hur de skulle fira. Och han sa, inte alls. Vi ska gå hem och lägga oss nu. Kolla på Japan och Saudiarabien och vad som hände med dem när de hade slagit Argentina och Spanien. Spelarna ligger upp till 5 på morgonen och kollar sociala medier och läser beröm. Skit i det. Mycket sympati för förbundskaptenen här. För Scaloni nu det här.
Ja. Det märktes så mycket det betyder för det australiensiska folket också när en australiensisk journalist började gråta i den mixade zonen, för hon tyckte att det var så fint att landslaget hade gått vidare.
Ja, min favorit från det här är ju, det är någon som du pratar med som ganska direkt efter att förbundskaptenen har sagt att vi ska inte fira alls, vi ska inte hålla på och titta på våra telefoner sent på natten, så pratar du med någon som säger angående, för det var ju mitt i natten i Australien, men det var jättemycket folk ute på gatorna i Melbourne som firade, och han som du pratade med sa, jag ska ligga upp hela natten och titta på de här filmerna.
Och jag bara, exakt. Säg inte det högt.
0-7 att vänta nu i nästa match.
Ja, verkligen. Nej, men danskarnas insats var ju, jag tyckte Hjulman fick ganska snälla frågor efter av de danska journalisterna där, när man var nere på hans liksom, där de skulle plocka fjädrarna av honom, tänkte man. Men för att det är ju en Hjulman-fråga, det är ju ett mycket bättre landslag än vad de har presterat här, och jag ville dra upp det här igår att liksom att man måste ju verkligen lägga in en stor liksom klammer om att det som hände med Christian Eriksen påverkade Danmark under VM eller EM förra sommaren.
Ja, det finns ju inget jämförbart.
Nej, det finns inget jämförbart. Så det är liksom, man kan inte inkludera för resultatet mot Finland till exempel i den här resultatraden. Men jag vill ändå föra till protokollet att han har vunnit en av 6 gruppspelsmatcher som förbundskapten nu. Och det var mot Ryssland i EM förra sommaren.
Exakt.
Och de har Sen finns det alltid de som vill skjutsa in hur bra det har gått i Nations League.
Ja, det kan man göra, men det är inte riktigt tävling, så att
det gills inte. Varför har vi snackat upp Serbien överhuvudtaget då?
Ja, det är en mycket bra fråga faktiskt. Förutom utmanar Mitrovic.
Men fick Kasper Hjulman ens en avgå-fråga efter detta?
Nej, det var nog inga sådana. Utan det är, men det är väl det att han är ju någon landsfader på ett sätt som jag tror att han är svår att ifrågasätta. Och det här landslaget är ju extremt älskat i Danmark.
Ja, och de är ju ganska, alltså, vad ska man säga, mediala figurer. De trädde fram, det är liksom ingen som riktigt gömmer sig. Det är väl, eventuellt, jag sa att det var lite Kasper Schmeichel fick en del skit att han inte har, han är väl den av de stora namnen som inte har varit ute och snackat under hela mästerskapet.
Efter klusten igår ska dock sägas att då skickar ju Danmark bara fram fyra spelare som går igenom mixade zonen, varav knappt någon var startspelare. Så Christian Eriksen pratade inte, Schmeichel pratade inte till exempel.
Nej.
Så att de gömde sig ändå rätt bra efter förlusten.
Okej. Vid de tidigare två matcherna så har det ju känts att liksom Simon Kjær och Christian Eriksen och alla har stått fram. Och liksom Cornelius efter hans horribla miss mot Tunisien tog ju liksom ändå på sig och gick ut. Och,
men de är ju bra på att prata. Det är ju Kjær också och Hybjer alla.
Exakt.
Men
problemet är att man inte förstår vad de säger.
De är ju sämre på fotboll.
Ja, men liksom det, där tror jag att Hjulman vinner väldigt mycket också på att han är tillgänglig. Han är talför.
Jag ska säga till hans försvar att han höll ett bra presskonferens. Alltså han var väldigt sådär självkritisk och sa att det är mitt jobb att få spelarna att prestera på topp när vi är här och jag har inte lyckats med det. Mm. Så att det var inget liksom. Och sen de här frågorna som kommer av folk som letar efter det som en anledning då här, du och jag pratade om det idag Petter, att påverkades ni för mycket av det politiska spelet runt omkring och de här kaptensbindlarna. Det är ju en helt knäpp grej för mig att det skulle ha gjort det. Att, liksom, att en fråga om vilken kaptensbindel man ska ha påverkat spelarnas förberedelser. Vad tar det? Hur mycket tid måste de lägga på att tänka på det?
Nej, alltså egentligen ingen alls. Alltså, det är ju ett beslut att ta. Det är inte så att, okej, killar, då skippar vi videoanalys av Tunisien idag. Nej. Och så bara pratar vi
igenom det här med armbinden nu. Kom igen.
I grupp C så gick både Argentina och Polen vidare. Argentina vann mot polackerna med 2-0 och Lewandowskis gäng klarade sig ändå att ta sig vidare tack vare ett gjort mer mål. Det var ju länge till och med en snack om att det skulle vara antal varningar som skulle avgöra den här gruppen, men så blev det inte. Argentina och Polen vidare, alltså Mexiko och Saudiarabien utslagna. Något kort om det?
Ja, dels att det var den bästa publikupplevelsen jag har haft på VM. Argentinarna är många i antal här, de är jäkligt passionerade och det var väldigt coolt att se.
De bangade mobiltifo till halvtid.
Vad sa du?
Bangade de mobiltifot
i
halvtid?
Ja, alltså det var de publikvärmarna. De borde ha lite spelkänsla här, arrangören, och bara hålla truten när det inte behövs. Liksom.
Vi hade ju ett väldigt bra exempel på det idag också. När Tyskland hade åkt ut och spelarna låg över hela planen så aviserade de ju väldigt triumferande att Kai Havertz hade blivit matchens spelare och drog igång Nickelback-låten som Tyskland har som sin målsång. Som att för att fira den tyska segern med 4-2 i Costa Rica. Det var makabra scener.
Ja, verkligen.
Lite andra grejer som hänt under dagen är att vi har varit och lyssnat på Luis Suarez när han har pratat inför den avslutande gruppspelsmatchen mot Ghana. Detta Ghana där han alltså tog bollen med handen medvetet ju i kvartsfinalen för 12 år sedan i Minso, och sen så missade Asamoah Gyan straffen och Uruguay gick vidare till semifinalen. Han fick lite frågor om detta, men hon vägrar att be om ursäkt.
Nej, det var ju inte bara lite frågor. Det var ju en ghanansk journalist som sa att i Ghana kallar de dig för djävulen. Du kommer aldrig bli ursäktad.
Rätt offensivt.
Det var ju en Athletic-artikel där en gammal ghanansk spelare sa att han hatade hela Ghana. Vänta, hela Afrika hatar honom. Alltså, det är uppenbart att det lämnat ett ganska djupt trauma i befolkningen där.
Men hade han inte ett ganska bra svar här? Det var inte jag som missade straffen.
Nej,
och vilket jag tycker är kul, för det är lite retsamt.
Ja,
att det är så här, att ja, men om ni slutar missa era straffar så...
Exakt. Sätt straffen bara så sitter vi inte här. Fan bölar ni för?
Ja, ja.
Är det Pablo Aymar som ställer frågan, eller?
Verkligen.
En annan som är inte är så omtyckt i Ghana, vet ni vem det är?
Berätta.
Harry Maguire. Som var ämnet för dagen när parlamentet i Ghana höll en debatt om det ekonomiska läget i landet och lät det så här ifrån oppositionen.
Men Mr. Speaker, I am not surprised. If you are a fan of football, and I'm happy to see you the other day jubilating when Ghana won. But there was a player in the United Kingdom, in England, called Maguire, who was playing for Manchester United. Harry Maguire. He's a defender. He was tackling everybody and throwing his bodies everywhere that he was seen as the best defender in the world. Manchester United went and bought him. He became the biggest threat at the center of Manchester United's defense, tackling Manchester players and giving assists to opponents. Mr. Speaker, when even the opponents fail to score, Maguire will score for them. Mr. Speaker, you remember in this country we also had an economic Maguire. This economic Maguire went to Malata Market and were clapping, saying that this man is the best in managing foreign currency. The same economic Maguire was roaming at Central University delivering lectures on how to restore the value of the city. Mr. Speaker, when we gave this Maguire the opportunity to be at the center of our defense, he became the risk of our own goal. Dr. Mwambia, our economic Maguire, is now tackling all the fundamentals of our economy and destroying all of them. When he said that he was the best in calculating inflation, he moved that to 40.4. When he said that he was the best in managing depreciation, that was 9% at the Domahama, he moved it to 54%. Mr. Speaker, this man was crying everywhere that businesses are collapsing because of interest rates. Today, Kwaku Mensah Enterprise will have to borrow above the 36% government is borrowing, somewhere around 45% to 50%. Mr. Speaker, the biggest fear now is that we may be paying appearance fee for this Maguire to now score than basic against them.
Och ett tips till alla regeringsbildare där ute: värva inte en economic Harry Maguire.
Jag tycker synd om Maguire alltså. Ja. Han kommer att ha en historia att berätta om det här. Det här var ju väldigt mycket humor, men jävlar vad han får stå utstå.
Ja, men det, alltså. jag mår också lite dåligt av att han nu liksom känns permanent fast i det här meme-facket som ja. Phil Jones. Att det spelar ingen roll om man gör något bra längre. Alla sitter bara och väntar på det där lilla ögonblicket när det ser kul ut.
Nej, det finns otroligt mycket sämre mittbackar ute i världen.
Ja.
Men han har blivit synonym med en här, riktigt här, dålig mittback.
Här på VM finns det väldigt många sämre.
Team Harry.
Ja, Team Economic Harry.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Mobbningen fortsatte ju även efter Tysklands uttåg idag, när Rafael van der Vaart sa i TV att Tyskland har ett stort problem i sitt försvar. Niklas Süle är inte världsklass, han är Tysklands Harry Maguire.
Och Harry Maguire har ju varit bra alltså, här på PM. Han
släpar in hans namn där också, som en stinkbomb liksom. På tal om den, på vad som sades i olika studios efter matchen, så hade jag ett äventyr i katakomberna på Al Bayt-stadion efter matchen, när jag skulle ner till presskonferensen och var lite stressad. Och frågade de här männen som det står security cells på ryggen överallt. Som, de är väldigt många där inne. Det är svårt att inte hitta dem. Jag frågade var jag skulle gå någonstans. Och så öppnade han en dörr bakom sig som jag tyckte såg lurig ut. Tänkte att här ska jag inte gå.
Vad var det med dörren som gjorde att den såg lurig ut?
Den var liksom stängd, han stod för den. Och till höger var den som såg, verkligen såg ut som trappan som jag skulle till. Men när jag slank ner där så gick ytterligare två personer in bakom mig då, som var på väg och lite jäktade också med såna här mediebrickor. Och jag såg inte vilka det var för sen jag kom ner tre trappor ner där. Och verkligen började mer med känna att jag är i fel typ av trappa. och det som bekräftade hela för mig var att en av the security cells hade lagt sig på sin necessär och sovit i trappuppgången. Så han låg som en stor blockad över hela trappan. Så jag kunde liksom inte gå förbi honom, utan jag var tvungen att stanna och fundera på, vågar jag gå över honom? Vad händer om han vaknar mitt i steget? Jag anhåller nog för någonting, för att försök till stämpling av honom eller någonting. Vänder mig om och då står expertkommentator numera i engelsk tv, Andy Townsend, bakom mig.
Inte att förvecklas med Andros Townsend.
Nej, precis. Det här är en spelare född på 60-talet som gjorde många Premier League-säsonger på 90-talet, bland mycket Chelsea. Och 70 landskamper för Irland, läste jag på i bussen på vägen hem. Jag hade svårt att identifiera honom först, men jag tänkte så knakade. Jag ville säga, Mark Kennedy, men det var det inte.
Nej. Ja, men det var snyggt att du lyckades gräva fram den.
Ja, det var mycket. Filip var besviken på att jag inte höll på lite längre, utan
Det hade kunnat bli riktigt bra radio när vi sitter och gissar här.
Vi sitter och scrollar i Irish Profiles 90s.
Va? Andy Townsend, vad fan säger du? Får jag berätta om ett, på tal om äventyr i katakomberna, bara en liten kort som jag tyckte var, just nu känns det som att vi är ganska uppslukade av det sportsliga. Ja. Vi får väl komma till att vi har inte glömt att vi befinner oss i Katar och allting som händer runt omkring det här världsmästerskapet.
Nej, precis.
Men det är också att det känns som att vi råkar ut för lite färre sådana här Landon Donovan pissar och tvättar inte händerna upplevelser. Men jag och Filip skulle ta hissen upp häromdagen och från garaget så kommer två extremt välklädda män in i hissen. Vi möts, de frågar, var kommer ni ifrån? Sweden. Ni då? Korea. My best friend is Swedish, säger den ena. Aha. Och vi bara, jaha, vad heter han? Totalt tystnad. Och man tänker att är det din bästa vän så borde du ändå ha namnet ganska nära till hans.
Sätta honom på pottkanten. Ja.
Eller var det verkligen hans bästa vän, eller var det någon han bara ville gå hem och spela PlayStation hos?
Ja, exakt. Han har sån här IPTV som är svinbra. Och till slut så bara säger han, Ling! Jaha, Ling, ja.
Staffan. Ja, det måste ju vara Staffan Ling. Eller så är det ju den svenska gymnastikens urfader. Han heter också Ling efternamn. Det är väl någon av de två, tror jag.
Ling-gymnastiken eller Staffan.
Ja.
We're about to find out i nästa avsnitt.
Ja, jag får gå ner och knacka på. Jag tror de bor våningen under oss.
Ja. Jag har ingen aning.
Ja, de gick av våningen under i alla fall.
Ja, då gör de nu det.
Jag tror det. Ska vi kika in Kopparbett lite också?
Hur går det för Dr. Dre?
Ja, han leder alltjämt, tar Nordrik lite också.
Kan inte Dr. Dre höra av sig?
Ja, Dr. Dre får jättegärna höra av sig och berätta lite om sin taktik, varför det går så bra för just honom eller han. Henne heter det på svenska. Hon säger man på skånska. Hör gärna av dig, filip.gad@expressen.se. Så kan vi väl ta kanske en halvtidsintervju då med Dr. Dre.
Kan vi ta en halvtimme till att prata om det?
Ja. Okej, och hur resonerar du i grupp C då, Dr. Dre?
En sak att det går bra för Dr. Dre, men det finns en gräns.
Mowgli 75 håller kvar på andra platsen. Sen är det Softa som har tagit sig förbi CGG och nu är på tredje plats. Kul att se. Det är rätt tajt där bakom Dr. Dre som har en hyfsat stabil ledning. Noah 909 poäng, bäst av oss tre. Petter 642 och jag 621. Mm. Jag hade hjärtat i halsgruppen idag när Spanien var på väg ut, som att jag har dem till final. Men jag har ju satt Danmark som bronsmedaljör.
Belgien var väl ett av mina finallag, va?
Japp, jag tror du har dem i final mot Brasilien. Jag är ju Tyskland i final mot Argentina, så det är bråda dagar även för mig.
Yes. Jag har bra poängbuffert för mitt belgienlösa slutspel då.
Nu är klockan väldigt mycket, nu går vi och lägger oss. Vi hörs snart igen i Mundial.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.